varmt välkommen Caroline. Och kan inte du berätta vem Caroline är?
Oh, tack så mycket först och främst. Jag heter Caroline Norén. Jag jobbar som biträdande rektor på Tamburinens skola. Jag har jobbat på skolan i över 23 år. Först och främst som lärare. Men som biträdande rektor sedan 5 år tillbaka. Och mitt ansvar på skolan har framförallt varit mot fritidshem och förskoleklass. Även om jag och rektor jobbar väldigt mycket gemensamt i väldigt många frågor.
Och då blir jag jättenyfiken på att höra, du som är rektor, om du ska försöka berätta för de som lyssnar, varför är språket så viktigt på fritidshemmet, tänker jag nu? Det är där vi ska fokusera lite på.
Språket är viktigt överallt, tänker jag. Men fritidshemmet är ju en arena där eleverna kan träna språkligt och träna kommunikation på ett ganska naturligt sätt som man kanske inte riktigt kan göra i skolans värld. Men det är ändå ett sammanhang som där pedagoger finns med och kan stötta rent språkligt. Men där det kanske blir lite mer ett otvingat språk, om man uttrycker sig så. Mm. Där barnen inte kanske behöver riskera att göra fel på samma sätt som i skolan, där det kanske mer är en kontrollfunktion kontra språket. Så det finns... Det är oftast grupporienterat där barnen tillsammans gör saker. Språket används i en kontext där det kan också skapa en större förståelse för hur språk hänger ihop på något sätt. Så jag tänker att språket är viktigt på fritidshemmet för att det är en annan typ av arena än vad skolans värld är. Och där barnen får en möjlighet att med stöttning och hjälp av pedagoger och med sina kompisar få använda språket på ett ganska lättsamt sätt, upplever jag.
Jag vet ju att du går ju faktiskt en utbildning också som är inriktad mot fritidshemmet. Vad är det som gör att du är så intresserad av fritidshemmet?
Ja, först och främst så tror jag mest att det handlar om att jag blev... När jag blev biträdande rektor så skulle jag... Vill jag inte vara rektor över mina tidigare kollegor. Det var ju lärarna på skolan. För jag är ju rektor på den skolan där jag jobbat som lärare i alla år. Och då blev det lite naturligt att jag inte hade jobbat så mycket med fritidshem och förskoleklass. För jag är lärare mot äldre år. Och då så insåg jag att jag kan ganska lite om det här. Nästan ingenting. Och kände att det här är ju inte så jättebra. Så första åren ägnade jag mig väldigt mycket åt att lyssna in personalgruppen. Och lära mig av dem. För det är ju proffsen på verksamheten. Och sen började jag grotta ner mig i styrdokument för att se vad står egentligen om fritidshem. Efter ett tag så börjar man inse att det är ett annat sätt att leda. Man kan inte riktigt leda ett fritidshem på samma sätt som man leder lärare i skolan. Vilket gjorde att jag bland annat hittade den här utbildningen som heter Leda och organisera fritidshem. Och den har ju stöttat mig i hur jag kan leda fritidshemmet som är en annan typ av verksamhet. Där man ska synka lärande och social omsorg på ett sätt som jag kanske inte riktigt är van med att hantera. Så det var väldigt viktigt för mig att lära mig att förstå fritidshemmet, dess uppbyggnad och varför det är så speciellt. Mm. Och att det finns förmågor som eleverna ska utveckla som man inte riktigt kontrollerar men som vi ska skapa möjlighet för dem att få utveckla. Mycket handlar om att jag behövde förstå och sen tycker jag att ju mer jag lär mig om fritidshemmet desto roligare är det ju. Det är ju någonting helt annat. Så att det halkade lite in på ett bananskal samtidigt som det har utvecklat mig som person. Mm. Lärt mig jättemycket har jag gjort.
Och intressant att höra, för det är ju så härligt att du lyfter fritidshemmet, för ibland får vi kämpa lite för det. Mm. Att det inte är en självklarhet att fritidshem syns alltid, och det är jättehärligt att höra hur du pratar positivt. Mm. Ni har ju varit med hela skolan för Samverkan för bästa skola. Mm. Och sen har ju ni gjort en satsning just på fritidshemmet. Kan du berätta lite om det? Vad har ni gjort för någonting?
Vi har ju satsat på, egentligen är det ju en satsning som är över hela skolan där vi vill satsa på språket och läsningen. Då börjar vi prata väldigt mycket om att det är inte bara i skolans värld vi behöver satsa på det, utan för att vi ska utveckla barnens språk och ta tillvara på fritidshemmet som verksamhet måste vi ju stötta fritidshemmets personal. Och hur kan vi hjälpa den personal att utvecklas kontra språk och läsning? Och då kontaktade vi FOU och frågade vad finns det för möjligheter här. Hade kontakt med dig Caroline, ja. Och kom fram till ett koncept som vi har sett som väldigt positivt. Där där vi, du har kommit och pratat med all personal på fritidshemmet. Och det viktiga är det här liksom, att det är all personal. Det är inte bara lärarna, fritidshem och fritidspedagogen, utan det är all personal som jobbar på fritidshemmet har varit med på de här tillfällena. Där du har träffat dem sammanlagt 6 gånger. Eller de, oss ska jag säga, för jag har varit med varje tillfälle också. Och samtalat om hur läsning och språk kan utvecklas på just fritidshemmet. Och att det är kanske lite annat, men att det kan vara exakt lika viktigt. Och det har haft olika fokus. Och mellan dina föreläsningar och träffar så har personalen fått i uppdrag att pröva och öva och samtala. Och det har varit oerhört viktigt att få göra det. Mm. Att lite tvingas till att få pröva. För det är också lite svårt och obehagligt. Det finns någon slags rädsla för att det ska bli för mycket skola. Mm. Men jag tycker ändå att du också har kunnat balansera det för oss. Mm. Så att vi har förstått vad fritidshemmet kan ta sig an den uppgiften.
Mm. För jag upplever att många har varit nyfikna, men lite rädsla som du sa innan, vi har skapat de här goda relationerna, och det är det som är en fördel att komma flera gånger. Och som du säger, att tvingas fundera lite, ja men hur ska vi nu få in läsning så att det blir kontinuerligt och organiserat i verksamheten, för det står ju jättetydligt i våra styrdokument att vi ska samtala om olika typer av text, och vad innebär det på fritidshemmet? Ja, vad gör vi då? Vad måste vi göra? Och att de har tyckt att det har varit väldigt roligt att pröva. Och de har provat många saker, samma sak flera gånger och fått analysera och reflektera. Men nu såg vi det här, var vårt nästa steg. Och att jag har varit här under en längre tid. Och sen skulle jag vilja, så här, men vad är det som gör att du prioriterar att du är med på varje träff? För du har ju varit med hela tiden. Mm. Och suttit med och lyssnat och hört vad pedagogerna säger. Vad är det som gör att du, Caroline, som är rektor här, kan prioritera det? Vad är det som gör att du gör det?
Ja, men någonstans så har jag ett stort ansvar för att utveckling sker. Förstås så kan jag inte göra det utan medarbetarna. Men det handlar ju väldigt mycket om att legitimera, att visa på att det här är så väldigt viktigt, att vi måste jobba med det här. Men också för att jag ska kunna vara med och driva och fråga efter och se vad som händer i verksamheten, så måste jag ju vara med och se vad får man till sig för någonting. Mm. Vilken input ger du personalen? Det gör ju att jag kan efterfråga outcome så att säga på ett helt annat sätt. Men också att lyfta fritidshemspersonalen kontra annan personal. Mm. Att visa på att det här gör vi, det här har vi lärt oss på fritidshemmet. Att det blir någonstans, så blir det ju oerhört viktigt att för att jag ska kunna vara delaktig i fritidshemmets utveckling så måste jag ju vara där. Och jag anser att jag måste vara delaktig. Mm. Annars så kan jag inte ha ansvar för det.
Nej, för det är jag som kommer utifrån. Mm. Jag är ju på många skolor och på många fritidshem i många olika verksamheter. Jag är även i förskolan och gymnasiet. För mig är det ganska tydligt, men det är en av de största framgångsfaktorerna. Det är just att ha en rektor som dig som är närvarande och som är nyfiken på personalen. För det var ju i början, det ska vi ju säga, då var det lite nervöst och vad kommer att hända. Och jag byggde ju verkligen upp den här insatsen utifrån vad ni befann er. Vad är det ni vill? Vad kommer att hända här? Och då är ju det här stödet från ledning, det är oerhört viktigt. Att bara få höra som personalen, men jag tror på dig, jag vet att det här kommer bli bra. Och vara nyfiken, hur går det nu med den här läsuppgiften ni skulle göra? De har ju fått gjort uppgifter att titta på vad gör de före, under och efter läsning. Och hur de har kommit på, oj, vad mycket som har hänt vad det gäller just att när vi prioriterar läsning. Kan du försöka sätta ord på, men har du sett eller hört eller varit med om något, om du tänker utifrån barnperspektiv? Alltså, om du tittar på fritidshemmet nu och med läsning och det där de har gjort, pedagogerna, ser du?
Ja, men framförallt så syns det när man går in på ett fritidshem, tror jag. Det syns på väggarna. De sätter upp bilder och berättar vad de gör, och det har med läsning och språk att göra väldigt mycket. Jag går in på fritidshemmet på eftermiddagen så ser jag läsgrupper. Mm. Och då är det inte en vuxen som sitter och läser med en grupp barn, utan det är ett samtal som pågår kring boken. Och det har varit fantastiskt att se att man inte man läser inte en bok och sen slår man igen boken och sen är man klar, utan det finns en diskussion kring det. Man tittar på bilderna, man tittar på framsidan. Det är ett helt annat resonemang kring det. Mm. Men jag ser också ett engagemang hos eleverna, och det är ju fantastiskt att få igång det, för det är det vi vill få igång. Vi vill ju få läsande elever. Skolbiblioteket börjar efterfrågas helt plötsligt. Att man som elev känner att jag vill nog gå till skolbiblioteket fast det är fritidshemstid. Och det är ju också fantastiskt.
Ja, verkligen.
Så att det syns på flera olika sätt. Mm. Men man märker också i personalgruppen en ökad känsla av säkerhet i det här arbetet. Hur kan jag göra? Hur ska jag göra? Och vi har ju en satsning på hela skolan som vi kallar Hela tamburinen läser. Och det har blivit så viktigt att även fritidshemmet är en del av det. Mm. Att eleverna kan läsa även här. Och som jag vet att du kommer prata om i andra avsnitt. Arbeta med böcker på ett annat sätt som man kan göra på fritidshemmet. Mm.
Och det ser jag när jag kommer hit på besök. Ni har ju en vägg där ni har satt upp böcker som ni har läst. Och det är ju bara så här synliggöra. Det ser både vårdnadshavare, pedagoger och framförallt barnen. Och jag vet också ett fint exempel som två fritidspedagoger har gjort. När de gjorde instruktioner till nyckelringar. Ja. Och verkligen fick med instruerande text som kan vara ganska utmanande. Och är det någonstans som vi har mycket instruktioner så är det ju på fritidshemmet. Mm. Och hur kan vi stödja? Och de gjorde ju ett jättefint bildstöd till det här och skrev. Och det slutade med att barnen själva fixade faktiskt att göra de här instruktionerna och göra det här. Och det tänker jag, det är ju verkligen en explicit stöttning, en stöttning. Och till slut så klarar vi faktiskt saker själv. Det är det vi ska sträva efter. Så det märks ju både vad det gäller läsning, men det är också andra delar i verksamheten som kanske har blivit lite mer. Jag vet, kan inte du berätta lite om när de skulle gå och äta mellanmål? Hur de pratade med barnen och att du har märkt lite skillnad där?
Ja, det var vid något tillfälle. Det var nog ganska direkt efter en av våra tillfällen där vi pratade om hur kan man ta hand om mellanrummen i verksamheten. Fritidshemmen har ju ganska mycket mellanrum där man rör sig till och från, till exempel från avdelningen till matsalen för att äta mellis. Och då blev det så tydligt att man hade tagit till sig det som lyftes på utbildningen med dig. För då hade man ställt upp barnen på led och sen så gav man, istället för att nu är vi tysta och så går vi till matsalen, så fick barnen en samtalsuppgift på vägen. Och det här hörde jag liksom någon halvtimme efter, och det är så härligt hur man kan ta till sig någonting som vi samtalat om gemensamt i personalgruppen och omsätta det direkt. Och där kan väl jag känna rent generellt i den här utbildningen under det här året, så har ju medvetenheten hos personalgruppen att ta tillvara på tillfällen att samtala, men också att se text på platser där de tidigare kanske inte har tänkt på att det är en text. Och det märks i planeringstillfällen när de sitter och planerar. Nej, men här kan vi göra en instruerande text till exempel. Mm. Eller här kan vi göra en skattjakt med små lappar som de får läsa och med lite kluringar på. Och att tidigare kanske man har gjort den här skattjakten men inte riktigt tänkt på hur språket kan användas. Men nu lyfts det in i den verksamheten som redan finns. Mm. Att man tänker till då kring vilket språk man använder under de här tillfällena.
Ja, för det har vi pratat mycket om. Vi har pratat om att läsa skönlitterära böcker och vi har pratat om att läsa faktaböcker. Och det märks ju också att de har varit nyfikna och fått en ökad medvetenhet om hur ska vi få in det här kunskapsrelaterade språket som faktiskt är mer i faktatexter än vad det är i skönlitterära. Vilket krävs att man behöver jobba med i skolan. Men det är inte lika givet att man gör det på fritidshemmet. Mm. Och jag tror och upplever att just vala bok och jobba länge med en bok, det kommer vi få höra två pedagoger som kommer att berätta om i nästa podd. Jag upplever att de har verkligen tänkt mycket kring det här, hur mycket kunskapsrelaterat språk det faktiskt är på fritidshemmet och hur man kan stötta kring det. Både i lekinstruktioner, men framförallt få med sig det i facklitteratur, alltså när man läser faktaböcker. Och det är så härligt när pedagogerna berättar att barnen har blivit så nyfikna på det. Och det är ju för att de har blivit erbjudna kanske lite andra böcker eller läsning, eller det här att få gå till biblioteket. Vi har många fina bibliotek, och det finns ju en jättestor, Skolinspektionen har ju gjort en rapport kring just det här med skolbibliotek, att vi behöver använda dem mer.
Det behöver vi göra.
Ja, och då tänker jag att det är ju verkligen en effekt, ett slags bevis, spår och bevis, att barnen efterfråga biblioteket.
Ja, och att det finns både faktaböcker och skönlitterära böcker. Som man, och där har ju våra personal också mycket lättare att lyfta in. Nu pratar allemansrätten till exempel. Hur kan man titta i vårt eget bibliotek? Vad hittar vi där? Och vi har ju jobbat mycket med att tillgängliggöra vårt bibliotek för eleverna. För vi, och det är ju på skolnivå så att säga, hela skolan och alla verksamheter. Att barnen upplevt det lite svårt att hitta i biblioteket. Och det är ju också ett hinder för att hitta någonting som man vill läsa och som verkar intressant. Och det har varit viktigt för oss att fundera kring hur kan vi synliggöra. Så att nu har vi fler lister på väggarna där man ser framsidor på böcker till exempel. Och vi har börjat markera böckerna för vilken genre de är. Att det finns en spänningsbok eller här en hästbok eller en sport eller typ så. Så att de markeras med en liten klisterlapp på ryggen så att det är lätt att hitta om man vill ha en specifik typ av bok.
Ja, för det finns ju också väldigt mycket forskning kring. Vi pratade ju senast igår var jag på skolan och pratade med alla lärare och alla fritidspedagoger och förskollärare. Mm. Just det här att få en motivation och att vi måste kämpa lite extra för pojkar och motivation. Och då tänker jag, då är det ett jättefint stöd att se, ja men där finns den boken. Det här kanske jag är nyfiken på, sport eller hästar eller vad det nu är för någonting. Att det är faktiskt mitt intresse. Man har ju sett det i många studier nu att just att väcka intresset för att läsa, då behöver man vara lite intresserad av det man ska läsa också. Mm. Och vi har ju pratat mycket, vi pedagoger också där, ja men hur gör vi för att skapa intresse? Jag vet att en pedagog, jag tror hon kommer prata om det, men det här att jag har övat. Jag har övat på att läsa högt.
Det är inte så
många. Nej, och det var så härligt att kunna uttrycka det, att sätta ord på det. Men jag tycker att det är svårt, jag behöver öva på det. Och det har hon ju gjort också. Och då pratar vi mycket om, men vad blir det för skillnad? Ja, men det har varit mycket roligare för barnen och för mig, för jag kände mig mer säker.
Ja, och det tror jag är någonting som har landat väl. Att man när man läser högt så bör man ha läst texten själv först. Det har varit en oerhört viktig del. Det för att kunna vara lite säkrare i språket själv och veta vart boken ska ta vägen. Men också för att våga ta ut svängarna. En annan pedagog som aldrig nästan hade läst för barn högt tidigare. Han sa att jag har försökt att ta ut svängarna lite. Och det var en stolthet i en av uppgifterna som du gav dem. Att jag har vågat ta ut svängarna och använda mig av lite andra nyanser i rösten. Eller kanske lägga på någon dialekt eller rörelse. Och det är ju sånt, när man ser en engagerad vuxen läsa så blir man ju som barn mycket mer engagerad i texten och tycker att det är mycket mer spännande att lyssna.
Mm. Om du ska försöka sätta ord på och berätta lite, hur ska andra fritidshem och skolor, vad tänker de? De inte har kommit så långt med läsning, vad kan de börja med, vad kan de göra?
Jag tänker att man ska inte tänka för stort direkt. Små steg gör ganska stor skillnad. Små steg ger också ringar på vattnet. Och det är någonting som jag tror är jätteviktigt. Men att prata mycket om det och att först som personalgrupp fundera över hur vill vi jobba med det. Och är det just läsning så börja med att prata ihop er och välja böcker. Mera kring hur arbetar vi med böckerna. Att våga ge tid. Att avsätta den tiden i de forum som man har tror jag är jätteviktigt. För att lyfta var kan vi börja? Och sen ta det lite vart efter. Sen kan man naturligtvis få sån fantastisk hjälp som är från dig. Men om man inte får det så ska man inte vara rädd för att våga pröva. Att våga slänga sig in i det. Våga tänka lite. Vart har vi texter här? Och hur kan vi tänka då? Och vill vi läsa en högläsningsbok? Kanske vi kan göra någonting annat än att, så att säga, bara läsa den. Kan barnen få rita till den? Kan de få göra en teater? Att man tänker lite mer. Men framförallt inte tänka för stort från början.
Nej. Om du ska till en rektorkollega då. Om vi säger att det är ett fritidshem som vill fortsätta med läsning. Men om du skulle som rektor och sen kollega till en till annan rektor. Vad skulle du säga till en rektor är viktigt när man vill sätta igång någonting?
Att prioritera. Att våga kanske säga lite stopp till andra saker. Vill man satsa på en sak, gör det lite fullt ut. Våga göra det. Man överröses av saker som man behöver göra hela tiden. Men att våga sig värna den delen och att ge. Som rektor är man ju väldigt mycket den som skapar forum och som kan sätta lite ramar för det. För det är någonstans också viktigt att man har med hela gänget på tåget. All personal på fritidshemmet behöver vara med. För det här är inte bara en fråga för de som har en behörighet som fritidspedagog eller fritidshem. Utan det här är en fråga för alla oavsett vilken titel man anställs som. Och då måste man skapa de forumen och också våga utifrån att skapa den tid och att andra kanske inte då har tillgång till personalen under den tiden. Nej. Vi vet också att vi hade vissa av de här tillfällena på skoltid. Mm. Och då blir det ju så en förlust i våra klassrum förstås. För personalen gör ju väldigt mycket nytta under skoltid också. Så att ge den platsen och den tiden och legitimiteten framförallt tror jag är viktigt. Och så att rektor visar att jag tycker det här är superviktigt. Mm. Det här måste vi göra.
Jag tror också det är jätteviktigt det du säger nu. Mm. Det är att ge organisatoriska förutsättningar. Mm. Och det är ju faktiskt du som är rektor som kan göra det. Personalen kan ju önska och tycka saker. Mm. Och sen tror jag också mycket där jag tar fasta på är där att prioritera. Mm. Och då är ju läsning högst. För det finns ingenting som utvecklar ordförrådet så mycket som läsning. Och samtal kring det lästa. Mm. Och vi vill alla att våra barn ska ha möjlighet att klara skolan och öka måluppfyllelsen. Mm. Roligt viktigt. Mm. Så där tror jag är jättestor framgång just att ni har valt att prioritera. Ja, jo, visst som du sa, en del verksamhet. Mm. Som igår såg vi ju där när alla var samlade. Mm. När vi kunde lyfta fritidshemmet och se. De har faktiskt jobbat väldigt hårt för att komma dit de är idag. Och tala om att de bidrar också till barnens språkutveckling och identitetsutveckling och vad det nu är för någonting. Det är ju massor med saker som händer på fritidshemmet.
Mm. Sen tänker jag att det är viktigt som ledare för verksamheten att vara engagerad själv. Jag själv tycker att språk och läsning är väldigt roligt och då blir det ju väldigt lätt att vara engagerad. Men jag tror att det är oerhört viktigt att entusiasmera också och att vara den som påtalar över tid när man ser att det händer saker, att visa, men gud, och jag såg de där bilderna på fritidshemmet och vad kul det var att se den läsgruppen. Mm. Och vad gjorde ni nere i källaren, hade ni inte jag, alltså att verkligen lyfta in de delarna och visa att jag ser att det händer saker. Mm. Så att det uppmärksammas, det tror jag också är viktigt. Mm. som ledning överlag att uppmärksamma framgången.
Och det jag tänker, Caroline, att du pratar om och sätter ord på, det är pedagogiskt ledarskap. Det är otroligt mycket ansvar, ni rektorer, det är budget och alla möjliga saker. Men just det här pedagogiska, och då uppar jag verkligen det här pedagogiska ledarskapet, precis som att du sätter ord på det här, att då måste du vara där. Då måste du se. Och just det som medarbetare, att få den feedbacken. Jaha, jag fick faktiskt det här från min rektor. Hon eller han ser vad vi gör, vad som händer. För du är också ansvarig för fritidshemmet. Du är ju deras ledare. Jag tänker att just det ordet pedagogiskt ledarskap är ju jätteviktigt att fundera kring. Ibland som du säger att det är små saker. Och just att få den här feedbacken gör ju att man kan få ännu mer energi och bli ännu mer nyfiken och vilja prova ännu mer. Vilket jag är helt övertygad om att det speglar över hos barnen.
Det tror jag med, för det handlar lite om att våga och att våga pröva nytt är lite läskigt. Mm. Men får man då lite cred för det, antingen från ledning eller från en kollega eller kanske till att man märker det i barngruppen, så stärks man ju av det. Och då vågar man ju, som du säger också, gå vidare och pröva ännu mer nya saker och utmana sig själv ännu lite mer. Det ringar på vattnet-effekten som jag tänker är oerhört viktig.
Mm. Vad är du stolt över nu att ni har lyckats med, att ni har åstadkommit, att ni har gjort?
Jag är ju stolt över hur personalgruppen har tagit sig an hela det här utvecklingsarbetet. Det är så fascinerande hur de har slängt sig över det här på ett positivt sätt. Skrattat tillsammans, slitit sitt hår tillsammans, verkligen vågat öva och pröva. Och verkligen gjort stora, stora framsteg. Och att det syns. Mm. Det finns en oerhört stolthet i att vara på en sån enhet där personal vill utvecklas och göra sin verksamhet bättre. Mm. Och det märks i barngrupperna också. Så det är fantastiskt.
Vad härligt att höra. Mm. Och det vet jag, när vi började, vi kommer ju fortsätta jobba lite tillsammans, men vi hade ändå ett litet avslut. Mm. Och när det var en pedagog som sa, nej! Vi måste fortsätta. Mm. Det är nu vi har kommit igång. Yes. Och då tänker jag att du har en så otroligt viktig roll att fortsätta hänga i, att se och efterfråga att nu är vi på gång och nu ska vi utveckla det här. Och det har ju hänt jättemycket med pedagogerna och framförallt barnen.
Mm. Ja, ja, verkligen.
Och jag hoppas att ni som lyssnar nu blir inspirerade och tänker att men nu kanske vi kan sätta igång och jobba med läsning på fritidshemmet. För vi måste hjälpas åt. Det är ju inte så att vi har skilda öar, utan en skola innehåller ju alla olika verksamheter. Och att fritidshemmet är en väldigt, väldigt viktig del i en skolas verksamhet. Mm.
Mm. Och att verkligen ta in den här känslan av fritidshemmets möjligheter i språkandet och i läsandet. Att det finns liksom ingen... Man gör det för att det är spännande, roligt, intressant. Mm. Inte för att det ska checkas av en kunskap. Utan för att det här, jag är intresserad av hundvalpar. Då hittar jag en text om det. Mm. Eller jag vill läsa den här boken för att det ser så spännande ut. Det är intressestyrt och det är det vårt fritidshem ska vara. Mm. Och då kan också samtalen landa i det. Mm. Så att fritidshemmet har ju en möjlighet, tänker jag, som skolan inte riktigt har. Och också i att inte vara timplanebunden, utan man kan stanna i en i ett projekt under en längre period som gör att språket inom den delen skulle kunna utvecklas väldigt mycket. Och man kan bygga på både med känslor och tankar, argument, men också rena faktakunskaper och ord och begrepp. Vi hade vek pappersflygplan och det blev ett litet flygplansrace. Man kan landa i projekt under en längre period som gör att språket kan utvecklas i det.
Just det.
Och det är någonting som skolan inte har. Där är man timplanebunden på ett annat sätt och måste avbryta för att gå vidare. Mm. Medan fritidshemmet kan stanna i någonting. Mm. Och det är ju också en sån fantastisk möjlighet som fritidshemmet har.
Nu ska det bli väldigt spännande att se vad som händer med Läsa äger. Där vi har fritidshem som kommer att få ungdomar som kommer och läser strukturerat och kommer på besök. Jag vet att ni ska ha på tamarinen. Jättespännande att se. Och då vet jag, vad så fint en pedagog som sa, men nu måste vi ta hand om den här ungdomen också så den känner sig välkommen. Och de har ju fått material och jag tycker den titeln tilltar, eller Läsa äger, det är ju fantastiskt. Så det tycker jag ska bli spännande att följa.
Verkligen. Ja, det signalerar någonting som är oerhört viktigt. Och man pratar om det här lästappet under sommaren som många av våra elever kanske inte läser överhuvudtaget på sommarlovet. Och det är många veckor. Mm. Och framförallt för de som inte kanske har satt läsningen fullt ut så kan det bli ett avgörande tapp som skapar svårigheter i skolan och senare i livet. Någonstans så är ju läsningen en demokratifråga. Det hör man ganska ofta, men det är ju verkligen så. Och då är det viktigt att vi fångar upp det i så många sammanhang som det bara går. Och sommarlovet är ett sånt tillfälle där man kan ligga under ett träd i skuggan och läsa en bok. Och har vi möjligheten att hjälpa barnen med det genom att ta hit ungdomar som blir läsande förebilder, så är det fantastiskt att få vara med på den resan också. Mm. Så det ska bli jättespännande.
Ja, och där säger du något jätteviktigt, det här lästappet. Och det är ju framförallt i de lägre åldrarna att man har sett att det blir ett jättestort tapp. Mm. Och hur kan vi göra för att kompensera kompensatoriska uppdraget? Det är ju otroligt viktigt där. Mm. Ja, vad härligt att du lyfter det. Är det något annat du tänker på som du vill säga och skicka med nu, eller någon tanke du har?
Nej, men jag tänker att vi måste våga satsa på läsning. Jag sa det tidigare och jag vill liksom säga det igen. Mm. För att det är så avgörande för att klara skolan, för att klara livet och för att kunna liksom vara en samhällsmedborgare som fullt ut, eller vad man ska säga. Mm. Så jag satsar på läsning och på språket och gör det i alla verksamheter.
Tack snälla Caroline för att du valde att dela med dig av dina kunskaper och utifrån ett rektorsperspektiv också. Jag tror att det är jätteviktigt att höra kring det här pedagogiska ledarskapet och läsning är livsviktigt. Mm. Så tack snälla Caroline.
Tack själv.